Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz eller på webben tyresoradion.se. Nu fortsätter vår radioföljetong Kodisbällan författad av Roland Schytt. Först dock en kortare resumé om vad som förvarit i de tidigare avsnitten. Rolands mor Sipa härstammar från Ryssland. Hon var barn i Tsarryssland men tvingades fly och det blev till Sverige. Här träffar hon tapetseraren Fritjof Schytt som hon senare gifter sig med. En del av resultatet blir barnen Bertil och Roland. Pappa Fritjof har många strängar på sin lyra, men hans ansträngningar inom atletiströrelsen resulterar i diskbrock. Fritjof och Sipa startar då tobakshandel för att ordna försörjningen. Förutom tobaksvaror saluförs socialistisk litteratur till självkostnadspris. Roland får därigenom möta dåtidens röda radikaler under sin barndom. Detta är del 4. Uppläsare är Sven Lionell.
Det var när Sipa avlöste Fritjof i affären som det kom en annan kategori av kunder som i första hand besökte den. Det var de kriminella arbetarhustrorna. De som hade vänt i dörren då Fritjof stod bakom disken. Sipa hade också upplevt att kunder hade vänt i dörren. Men det var Fritjofs kunder, atleterna och gubbarna från ålderdomshemmet. Socialisterna kom in och pratade men köpte inga böcker. Sipa tog nämligen det pris som stod tryckt på baksidan. Lite sinne för affären måste hon väl ändå ha. Hon var ju judinna. När Sipa stod i affären var Roland alltid med. Han satt och läste Allers, Allt för alla och Tidsfördriv. Han hade lärt sig läsa långt innan han började skolan, men han kunde inte skriva ännu. I hemmet fanns såningsmannen och studiekamraten som Fritjof prenumererade på. Nu låg han i sängen och läste Strindberg. Han kunde utan till praktiskt taget alla repliker i Strindbergs många skådespel. Ja, det är faktiskt sant. Ja, visst, ja, de kriminella. Jo, så här var det. I den ungsocialistiska kvinnoklubben var Sipa mycket uppmärksam medlem. Hon kunde berätta om livet i Tsarryssland, om pogromerna, om kosackerna, om ockrarna, om den hemliga polisen och om slaveriet under kapitalisterna och om promdragarna. Hon kunde berätta på bruten svenska, men hon hade många lustiga ordvändningar som de andra skrattade åt trots att det var allvarliga saker hon berättade. I kvinnoklubben fanns också Karin. Hon förde praktiskt taget alltid samtalen in på barnbegränsningsfrågan. Hinke satt i fängelse för sin propaganda. Hade polisen hört Karins propaganda hade hon nog fått dela cell med Hinke. De kriminella. Ja, ja, det kommer. Det måste först komma en förklaring om hur kriminaliteten uppstod. Alltså, en dag sa Karin till Sipa: jag ska göra en affärsresa till England. Jag tror jag ska ha med mig någonting tillbaka till dig som kommer att överraska dig. Karins man hade en sjukvårdsaffär vid Jakobsgatan och Karin som kunde tala engelska fick göra inköpen som skedde i England. Efter en vecka kom Karin Adamsson in till Sipa i affären. Hon hade en liten resväska med sig. Hon hade köpt Allt för alla och sa åt Roland att gå in i atletrummet och läsa den. Roland gick in bakom draperiet och satt sig på en kulstång men gläntade på draperiet för han förstod att det var något hemligt det var frågan om. På disken öppnade Karin resväskan. Full med pyttesmå kuvert. Sipa stod frågande. Upp ur ett av kuverten drog Karin upp en försiktighetsartikel. Sipa trodde hon skulle dö. En hel väska full med försiktighetsartiklar. Hundratals, kanske tusen. Hon hade ju hört Henke tala om dem. Hade hört att rika affärsmän reste till England och köpte preventivmedel som fördelades mellan deras hemmavarande vänner och att de på så vis själva kunde bestämma hur många barn de ville ha. Karin demonstrerade föremålets hållbarhet, blåste upp det kraftigt, drog ut det till dess tredubbla längd. Rolands ögon höll på att trilla ur skallen. Han hade ingen aning om vad de sysslade med. Ballonger. Karin sa: "Ja, du ska ha dem här under disken. Vi börjar med försäljningen inom kvinnoklubben. Du får själv bestämma priset." Det är nu kriminaliteten kommer in i bilden. De första kunderna var socialistkvinnorna i klubben, strålande glada. Lösenordet vid inköpen var: "Får jag ett kuvert?" För att visa försiktighetsartiklarnas hållbarhet upplåstes och utdrogs. För Roland blev det ett jävla spring in i atletrummet vid varje demonstration. Men springan mellan draperierna fanns. Han förstod inte vad det var frågan om, men han var mycket intresserad av själva upplåsningen. Allt flera socialistkvinnor kom in och köpte kuvert. Men Sipa förklarade sanningsenligt att produkten kunde användas flera gånger om den tvättades noggrant och kontroll gjordes att ingen punktering skett. Hinkes barnbegränsningsprogram hade tidigare spritt sig inom arbetarrörelsen och inom kvinnoklubben spred det nu som en löpeld. Sipa, Odengatan 84, tobakshandel, lösenord, ett kuvert. De socialistiska kvinnornas män var inte förtjusta i att köra med strumpa, men fann snart att det var angenämt att slippa avhopp när det var som bäst. Egentligen skulle inte deras lön räcka till fler ungar. De trodde heller inte på prästerna som sa att det var Gud som bestämde om det skulle bli barn eller inte. Nu fick de själva bestämma och då blev det strumpa. Nästan varje kväll tog Sipa ledigt från västarna. Då sprang hon och knackade dörr i Vasastan och sålde den vänstersocialistiska kvinnoklubbens tidning Röda röster. Men i sin handväska hade hon också några nävar med kuvert. Det blev ganska mycket prat i varje dörr. Hon hann inte med så många fastigheter per kväll. Omsättningen på de röda rösterna var inte så stor, men praktiskt taget alla mammor var nöjda med den barnkull de redan hade. De hade aldrig sett försiktighetsartiklarna förut, knappast hört talas om att sånt fanns. Sipa ville gärna komma innanför dörren när hon skulle praktisera. Att blåsa upp och sträcka ut. Det var inte så roligt att stå i farstun med dessa manipulationer om det skulle komma någon i trappan. Dessutom var det ju kriminellt, det kunde bli fängelse. Sen spred sig ryktet som ett kedjebrev. Sipa talade naturligtvis om att det gick att handla artiklarna. Hon var lokal mot kvinnorna och deras tunna portmonnéer, förklarade att man kunde tvätta dem, men var noga med punkteringsrisken och ballongprovet skulle göras innan nästa hedersstund. Ryktet spred sig bland fruarna på Hälsingegatan, Dalagatan, Sigtunagatan och Upplandsgatan. I allmänhet träffades de i Vasaparken där de vädrade sina ungar vid sandlådan och gungorna. Det var bara när Sipa var i affären som kvinnorna kom in. Lösenordet var ett kuvert. Får jag ett kuvert? Det fanns många kunder som köpte 5-10 kuvert. De handlade åt sina väninnor. Eller var hon kanske återförsäljare? Affären tog en helt annan fart när Roland, 6 år, gjorde sin första uppfinning, vilket var ballonger med knopp, vars prototyp visades offentligt för första gången på gården mellan gat- och gårdshuset Hälsingegatan 3, Stockholm, Sverige. Roland hade ju suttit i atletrummet och kikat i draperispringan när Karin blåste upp ballong. Vid lämpligt tillfälle snattade han ett näve små kuvert under disken, gick upp i köket. Fritjof låg i sängen fjättrad av Strindberg och sina obrukbara ben. Vid vedspisen stod ett gaskök. Han trädde så gummigrejen på gaslangen som han lossat från gasköket, öppnade gaskranen försiktigt. Psst! Tills det blev en ballong av normalstorlek. Ett snöre hade han tagit fram innan gasmanipulationen påbörjades. Visserligen var Roland bara halvjude, men affärssinne hade han. Som hos de flesta andra människor satte en liten kapitalistjävel längst där inne. Nu ner på gården, där kryllade av ungar. Grabbarna sparkade boll eller spelade kula. Flickorna hoppade hage, hoppade rep eller bollade mot dassdörrarna. Roland hann knappt komma ner på gården för den första grabben ropade: "Vilken stunsig ballong, vad bällar den?" "5 öre." "Jag ska springa till morsan efter en 5-öring." "Du Rolle, har du flera? Jag vill också ha en." Grabbar och kängor sprang och fick sina 5-öringar och Roland sprang upp till gasslangen. Fritjof märkte inget, han låg ju i sängen med fröken Julie. Men så, pang! Roland hade försökt blåsa upp en extra stor ballong som han själv skulle behålla. I häpenheten glömde han att stänga gaskranen. Han tänkte inte på det i förskräckelse men hörde efter en stund. Psst! Han höll andan, rusade och öppnade fönstret mot gården och stack ut huvudet. Han hann knappt dra sitt djupa andetag för en ungarna skrek: "Hur har du det? Blir det några ballonger?" Ballongerna var uppe i taket men snörerna hängde ju ner. Just när han rusat ut genom dörren hörde han pappa ropa: "Vad var det där för smäll?" Ungarna fick sina ballonger och Roland sina 5-öringar. Då. Visevärdinnan fru Meijer en trappa över gården ringde till Sipa i butiken. "Fru Skytt, kom hit med detsamma. Roland har sålt ballonger med knopp." Sipa kom rusande med hatten på sne. Alla fruar hade hattar på den tiden. Fick tag i en hattnål, rusade runt hela gården och stack hål på ballongerna. Det blev ett jävla liv på ungarna. "Vi vill ha tillbaka våra 5-öringar." Roland satt i Vasaparken och käkade dubbelkola. Men som alla andra förbytare återvände Roland till brottsplatsen. Den kvällen låg han över en stol med rumpan i vädret, Fritjof bredvid. Ena handen med ett stadigt tag om mässingsknoppen och andra handen med ett stadigt tag om rottingen. Det var första gången Roland fick ett riktigt kokstryk. Det skulle bli ännu större kok några år senare. Den natten låg han på magen och sov. Men utan att han själv anade hade han på sitt vis startat en preventivmedelspropaganda i Hälsingegatan 3. Fruarna anade naturligtvis en som skött marknadsföringen så snusbodens kundunderlag ökade. Det här var den första gången som fru Meijer ringde och bad fru Skytt att skynda sig hem. Den andra gången var när Bertil, broder Bertil alltså, hade syjuntat tillsammans med Roland. ringde hon hem till fru Skytt och skrek: kom hem, Roland är fastsytt och herr Skytt har svimmat. Ja, ja, det var så sant. Skriken från Roland hördes ända ner på gården när Sipa, även denna gång med hatten på sne, kom springande. Men vad hade hänt? Bertil hade suttit vid symaskinen och försökt sy på en tygbit. Sa så åt Roland att lägga fingret in till nålen. När Roland gjorde detta satte Bertil igång maskinen med ett kraftigt kramptag. Roland skrek som en stucken gris. Han hade ju faktiskt stuckit sig ordentligt. Fritjof med sina obrukbara ben försökte rusa upp ur sängen men svimmade av smärta. Bertil öppnade dörren när fru Meijer kom in. Och vad fick hon se? Roland stod vid symaskinen och skrek. Nålen satt rakt igenom fingertoppen. Han var fastsydd. Fritjof låg avsvimmad på golvet. När Sipa kom in i rummet fick hon se Roland och blodet och sin eventuellt döda man. Svimmade hon också nästan. Det var inte roligt att vara fru Meijer. Bertil satt och darrade på en bänk i Vasaparken. Han hade rusat ut när fru Meijer rusade in. Makarna Skytt uppväcktes medels vattenbedjupning. Sedan släpptes syjuntans yngsta deltagare loss. Han hade tjutit hela tiden. Alla fruarna i huset hade samlats i rummet. Dörren stod öppet. Vilken tragedi! Barnet som skrek. Blodet som rann från Roland ner på en pöl på golvet. Herr och fru Skytt kanske döda. Det kunde ha blivit fler svimningar. Ja, sen gjorde Sipa och Roland en språngmarsch genom Vasaparken till Sabbatsbergs sjukhus. När de kom in i polikliniken, akutmottagningen, fick Roland för första gången se henne. Det var hon som tog emot dem. Nedre delen av ansiktet var täckt av ett munskydd. Men ögonen, stora, mörkbruna, nästan svarta, allvarliga ögon, långa ögonfransar och så vackra ögonbryn att Roland aldrig sett något liknande i sitt sexåriga liv. Medan doktorn utan bedövning sydde fast fingertoppen drunknade Roland i ögonen. Sedan syster förbundit fingret kysste hon Roland på pannan. Det hände flera gånger senare att Roland såg ögonen i sömnen. I och med saluförandet av den nya artikeln ökade kundkretsen som redan tidigare varit minst sagt blandad. Det började komma nya kunder som inte var mantalsskrivna i Vasastan. En dag kom en uniformerad polis in med pickelhuva på huvudet och sabel vid sidan och köpte en ask Matanzas. När han fått den sa han: jag skulle ha ett litet kuvert också. Sipa tog då fram några olika storlekar av brevkuvert. Nej, jag skulle ha sånt där litet fyrkantigt, sånt med innehåll. Sipa expedierade det lilla fyrkantiga kuvertet med innehåll och tänkte: jaha, så var det slut med den här verksamheten. Nu får man väl sitta och sy säcka några månader. Hur långt straff har Hinke fått? Och han har ju ändå bara propagerat. Hon börjar fundera på hur hon skulle säga till fängelseredningen: jo, det är så att jag syr västar åt en firma. Kan jag inte få fortsätta med det i cellen? Eller kanske hon skulle klara sig med böter. Ja, jag har en rörelsehindrad man att sköta och så har jag två barn. Man kan säga att Sipa gick så att säga i väntans tider. Ingenting hade hon sagt till Fritjof om polisen. Fritjof var egentligen inte så förtjust i den här kriminella hanteringen. Han var ju så oerhört ärlig. Då sa han så här: den här boken har jag betalat 2 kronor för den. Du får den för det, fast det står 3,25 på baksidan. Nåja, det blev ingen polisrazzia. Men samma polis återkom och räknade så småningom till kundkretsen. Sipa hade en del kunder som hon inte var särskilt förtjust i. Det var de troende, ortodoxa judarna. En del bara spotta henne i ansiktet, andra tillade: satans gojhora, måtte du brinna i henne. Sipa var troligen den första judinnan i Sverige som konverterat till kristendomen. Judarnas nedsättande benämning på en kristen var och är goj. Roland såg flera gånger när familjen var ute på promenad att en jude gick fram och spottade på hans mamma. Av naturliga skäl betraktades Bertil och Roland som bastarder. Hälften jude, hälften goj. Grabbar som inte var omskurna. En kund som Roland tyckte mycket om var Svarta Masken. En liten författarinna som hade fel på ryggen. Hon skrev så roliga rikter och kunde som Ture Nerman skriva några verser på stående fot. Och så var det Kalle Vänster. Ett original som höll till i trakterna runt Vasastan. Troligen av någon skada var hans huvud vridet åt vänster så att hakan vilade på axeln. Han uppträdde för övrigt lite besynnerligt och betraktades som idiot. Han kom in i affären ibland. Snälla Fritjof bjöd på en riktigt fin cigarr som snoppades och tändes på gaslågan. Men Kalle Vänster var inte dum, tvärtom. Hans verkliga, allt överskuggande intresse var tsarryssland. Vad var sanningen om tsaren, kosackerna, slavarna i Sibirien, promdragarna, pogromerna, kriget mot Japan, Rasputin och vem var Lenin? De andra kunderna tyckte det var konstigt att Fritjof släppte in Kalle Vänster i butiken. Han luktade så illa. Men hans stående uttryck när Roland fanns i affären var: ja, Roland, du är rar du, och jag vet nog att du har en pappa som heter Fritjof och han är så snäll. Vid vintertid fanns en annan vuxen kund som Roland blev kompis med. Det var Kalle Vaktis, alla unga skräck, vaktmästaren i Vasaparken. I affären samtalade han med Roland som en vuxen. Roland var mycket stolt över att vara vän med Vaktis, som i Vasaparken ibland hördes ropa: för helvetes ungjävlar, ser ni inte att gräsmattan är nysödd? Läs på skylten! Vi kan inte läsa. Spring då hem och lär dig det, istället för att springa här och förstöra gräsmattorna. Ja, det behövdes hårda tag mot Vasastans busfrön. Vaktis använde Fritjof och Sipas snusbod som värmestuga. Det var ju kallt att sköta skridskobanan med spolning och skottning. Roland hjälpte honom ibland och ibland fick han en femöring. När Vaktis var i sin värmestuga luktade alltid god cigarr. Jag vet inte om han köpte den. Troligen var det Fritjof som bjöd. Roland såg åt sig allt han hörde och såg. Barn gör ju det.
Ni har hört del 4 av Roland Schütts roman Kodisbällan. Uppläsare var Sven Lionell. Tidigare avsnitt finns på webben www.tyresoradion.se.